Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Martin Wolfs The Crisis of Democratic Capitalism är en fackbok om ekonomi, politik och samhällsförändring, utgiven 2023 och skriven av Financial Times-chefs ekonomiske kommentator. Boken undersöker varför förhållandet mellan demokrati och kapitalism har blivit så ansträngt i vår tid, särskilt i västvärlden. Wolf utgår från den efterkrigstida modellen där marknadsekonomi och folkstyre hölls i balans genom starka institutioner, omfördelning, fackföreningar och en bredare känsla av gemensamt samhällskontrakt. Han visar hur globalisering, finansialisering, stigande ojämlikhet och svagare förtroende för institutioner har undergrävt den balansen. Syftet är både att förklara krisen och att diskutera vilka reformer som kan göra demokratisk kapitalism hållbar igen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, demokratin och kapitalismen bygger på två olika logiker. Bokens kärna är motsättningen mellan två maktprinciper som samtidigt behöver varandra. Demokratin bygger på en person, en röst, medan kapitalismen bygger på att ekonomisk makt ger större inflytande. Wolf menar att efterkrigstidens stabilitet kom av att dessa logiker bänds ihop genom institutioner som välfärdsstat, progressiv beskattning och starka arbetsmarknadsorganisationer. Då kunde marknaden skapa tillväxt utan att helt dominera samhällslivet. När den balansen försvagades uppstod en situation där ekonomisk makt i högre grad kunde omvandlas till politiskt inflytande. Det är därför boken inte bara beskriver en ekonomisk kris utan en strukturell konflikt mellan två sätt att fördela makt. Poängen är att varken ren marknadslogik eller ren majoritetslogik räcker ensam. Om kapitalismen får styra utan demokratiska motvikter växer ojämlikheten. Om demokratin saknar ekonomisk legitimitet tappar den stöd. Wolfs analys är därför lika mycket institutionell som ekonomisk och den knyter ihop välstånd, makt och legitimitet i samma resonemang. För det andra, ojämlikhet. Stagnerade löner och finansialisering som drivkrafter bakom krisen. Wolf lägger stor vikt vid de ekonomiska förändringar som gjort demokratisk kapitalism skörare. Han beskriver hur många hushåll, särskilt längre ned i inkomstfördelningen, har sett svagare reallöneutveckling samtidigt som avkastningen på kapital och förmögenheter har vuxit snabbare. Det har skapat en känsla av att systemet fungerar för de som redan äger mycket, men inte för majoritet. Han kopplar detta till finansialisering, alltså att finanssektorn och finansiella incitament fått större betydelse än produktion, investeringar och brett delatillväxt. Då kan ekonomin börja belöna spekulation och prisuppgångar mer än arbete och långsiktig produktivitet. Wolf menar också att vinster i allt större grad har blivit privatiserade medan risker och förluster socialiseras, något som blev tydligt efter finanskrisen 2008. För den som lever i ett sådant system framstår demokratin lätt som maktlös eftersom politiken inte längre verkar kunna styra ekonomin i samma utsträckning. Krisen handlar därför inte bara om fördelning utan om upplevelsen att ekonomins regler inte längre är rättvisa eller begripliga. För det tredje, varför populism och auktoritär politik växer när tilliten faller. En central del av boken är sambandet mellan ekonomisk frustration och politisk radikalisering. När människor upplever att deras levnadsstandard står stilla, samtidigt som eliter och storstadsregioner gynnas, minskar förtroendet för både politik och medier. Wolf menar att detta öppnar dörren för populister som erbjuder enkla förklaringar på komplexa problem, ofta genom att peka ut invandrare. Internationella institutioner eller ett påstått korrumperat etablissemang. Han ser Brexit och Donald Trumps framgång som uttryck för den här utvecklingen, inte som isolerade händelser. Det viktiga är mekanismen när det sociala kontraktet bryts och människor känner sig övergivna, blir de mer mottagliga för auktoritär retorik. Boken visar också att demokratin försvagas när mellanliggande institutioner som fack, lokalsamhällen, kyrkor och lokala medier tappar kraft. Då står individen ensam inför både marknadens omställningar och politikens konflikter. Wolf analyserar därför populism som ett symptom på ekonomisk och social disintegration, snarare än som enbart ett ideologiskt problem. Det gör hans resonemang mer långsiktigt än vanliga dagsanalyser av valresultat och ledarfigurer. För det fjärde, regional omställning, utbildning och trygghet som svar på ekonomiska chocker. Trots den kritiska diagnosen är boken tydligt reforminriktad. Wolf argumenterar för att samhällen måste hantera ekonomisk omställning på ett mer aktivt sätt, särskilt när industriella jobb försvinner och vissa regioner drabbas hårt. Han lyfter fram regionalpolitik som ett sätt att inte överge platser som förlorar sina gamla näringsgrenar. Istället för att säga åt människor att bara flytta behöver staten hjälpa till att skapa nya arbetstillfällen och ny lokal dynamik. Han betonar också utbildning, omskolning och livslångt lärande eftersom arbetsmarknaden förändras snabbt och människor behöver möjlighet att ställa om flera gånger under ett arbetsliv. Den danska Flexicurity-modellen fungerar för honom som ett viktigt exempel där inkomster tryggas samtidigt som arbetsmarknaden förblir rörlig. Det är en tydlig poäng i boken att reformer inte bara ska skydda jobb, utan människor. Därför förespråkar han ett starkare socialt skyddsnät, bättre reträning och offentliga investeringar i omställning. Hans synsätt i pragmatiskt marknader får gärna förändras, men kostnaden för förändringen får inte läggas ensidigt på enskilda arbetstagare eller på redan utsatta orter. Slutligen, skattepolitik och medborgarskap som grund för ett nytt samhällskontrakt. Ett återkommande tema hos Wolf är att demokratisk kapitalism inte kan räddas utan en ny känsla av gemensamt ansvar. Därför för han fram högre skatter på de rikaste, arvsskatter och andra former av beskattning som gör det möjligt att återföra resurser till samhället. Poängen är inte bara omfördelning i teknisk mening utan legitimitet. Om de som tjänar mest också bidrar mest blir det lättare att försvara ett öppet och demokratiskt system. Wolf kopplar detta till medborgarskapets betydelse. För honom är medborgarskap inte en romantisk idé utan själva förutsättningen för att ekonomisk och politisk frihet ska kunna samexistera. När människor upplever att de delar samma offentliga rum, samma regler och samma ansvar stärks både tilliten och viljan att acceptera nödvändiga förändringar. Boken argumenterar därför för att demokrati och kapitalism måste reformeras tillsammans. Om man bara försöker rädda marknaden förlorar man den demokratiska legitimiteten. Om man bara försvarar demokratin utan att rätta till ekonomins obalanser undergrävs dess stöd. Det är denna dubbla reformagenda som gör boken mer systematisk än en vanlig debattbok om ojämlikhet. Sammanfattningsvis, The Crisis of Democratic Capitalism passar särskilt bra för läsare som vill förstå den politiska och ekonomiska oro som präglar Europa och USA. Men också för den som intresserar sig för hur institutioner formas över tid. Boken ger mest till beslutsfattare, samhällsintresserade läsare, ekonomer, statsvetare och alla som försöker förstå varför förtroendet för liberala demokratier har försvagats. Dess styrka ligger i att den inte nöjer sig med att beskriva problemen. Den binder ihop löneutveckling, ojämlikhet, finanssektorns makt, regional nedgång och populism i en sammanhängande analys. Jämfört med många böcker i samma genre är den mindre ideologisk och mer institutionell. Wolf skriver som en erfaren observatör av både ekonomi och politik och det gör att boken känns bredare än en vanlig debatt om höger och vänster. Den ger läsaren ett språk för att förstå varför demokratisk kapitalism hamnat i kris och varför lösningen måste vara praktisk, inte nostalgisk. För den som vill ha en seriös genomgång av vad som krävs för att återbygga ett fungerande samhällskontrakt är detta en mycket relevant bok. Om du vill stödja Martin Wolf, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!